Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå där, hallå!
Ja, hallå och välkomna till årets, ja inte bara årets utan decenniets första avsnitt med NHL-podcasten. Oh. Sammanlagt det 268 avsnittet med Jonathan Hallåan Ekeliv från Örby, Stockholm som vi hörde där.
Oh. Hallå, hallå.
Och mig då, Per Bjurman på plats i New York City. Och ja, man får ju börja med att önska gott nytt år och god fortsättning och allt vad det är, Jonte.
Ja, och till alla våra lyssnare verkligen alltså, som är med oss in i ett nytt decennium här när vi sätter igång igen. För det har blivit ett litet uppehåll för oss, kanske lite längre än vad vi tänkt. Men nu känns det skönt att sätta igång igen. Och man känner sig lite ringrostig måste jag säga. Det här hallåandet tog ett tag när jag fick varva igång lite grann innan jag kom in i tempot igen. Men nu känns det bra att snacka hockey 2020 också.
Vi gjorde ju vi gjorde först ett försök som vi fick avbryta. Det blev väldigt roligt. Du sa hallå, hallå, hallå. Och jag sa hallå, nej vänta, vi börjar om.
Ja, exakt. Det, var...
det är typiskt nystart.
Precis, inte ens liksom introt kan vi sätta fullt ut. Men nu, ja, men nu är vi igång. Nu känner jag mig superladdad måste jag säga.
Ja, nu gör vi vårt bästa. Vi är inne i 20-talet alltså. Och ja... Nu kan vi börja dock med att fråga unge herr Ekeliv hur julen och helgerna har varit. Vad har du gjort under detta uppehåll?
Ja, nej, men det har varit trevligt måste jag säga. Det var ju jul med tjocka släkten i Uppsala som jag hintade om redan i vårt senaste avsnitt då, inför julen.
Du är lite som Ingmar Bergman. Han hade ju också sin släkt och var på jularna i Uppsala. Jag ser dig som en liten Ingmar Bergman.
Okej, det måste jag säga att du är den första som gör det.
Jag tror att ni har en sån här Fanny och Alexander-jul där med vad heter det? Horder av morbröder och farbröder. Och allt.
Jag som kallas för ondskan, det kanske kommer in någon och säger, är du som är döden?
Ja,
sånt här liksom.
Ja såna precis. Grejer.
Nej, riktigt så går det inte till ska jag säga. Jag tror det blir lite besviken om vi skulle göra en dokusåpa om vårt släktträd. Men, ja. Nej, men det har varit trevligt och trevligt i mellandagarna också. När jag har ju varit i Norge till exempel och fått besöka Norge också faktiskt. Nu smög jag in det själv här. Men.
Ja, vi måste ju berätta det. Att Jonte, vår vän här, han har blivit med flickvän, förstår ni. Han har en norsk... Vad säger man? Tös? Eller vad?
Ja, det kan man säga. Jente.
Jente, norsk jente har han. Och, han, är lite, han tycker det är lite orolig för att jag ska berätta. Men de träffades alltså under vår Tampa-resa här om sisten. Så att, det var så rart så ni kan inte tänka. Det är helt underbart.
Ja,
grattis till dig och grattis till henne, säger vi.
Ja, det är lite speciellt. Och det är lite förvånande med tanke på hur jag har skändat Norge med min norska under liksom ett antal avsnitt då. Men, och jag trodde att jag skulle vara helt portad i Norge, men så blev det så här istället. Så att det är lite underligt, men det känns bra.
Ja, vad roligt. Det är fantastiskt.
Ja, jag blir lite obekväm när jag ska prata om det. Men det var, ja, det är fint. Men jag växlar över nu till Bjurebupp. Hur har din... du har haft mycket för dig nu i mellandagarna.
Ja, först var julen väldigt lugn här. Jag var bara kvar i New York och gjorde ingenting. Mest låg jag bara i soffan och tittade på tv-serier.
Ja.
Men sen gick det några dagar bara och sen satte jag mig på ett flyg och åkte till Oklahoma.
Just det.
Jag var på en roadtrip i Oklahoma som är en delstat. Jag har varit där förut men sett för lite av den. Så jag ville mer grundligt undersöka Oklahoma City och Tulsa och trakterna där omkring innan Winter Classic då, som ju var i närheten i Dallas i Texas.
Cotton Bowl.
Ja, så jag åkte ner till Dallas ändå och var på fira nyår där. Det blir inte mycket firande precis, man har så mycket med hockeyn att göra, så jag själva torrslaget satt jag spiknykter på rummet och, som så ofta, och tittade ut över Dallas.
Men det låter ändå som typiskt Bjurman att få för sig att åka till Oklahoma för en roadtrip liksom. Det kan inte bli mycket mer Per Bjurman tycker jag.
Nej, så är det nog. Så är det kanske.
Ja, man kan läsa dina kärleksförklaringar också till de amerikanska vägarna och den livsstilen i bloggen.
Ja, kan man. Det kan man. Ja, och sen var det då själva Winter Classic och ja, det kan vi lika gärna ta på en gång eftersom det känns lite aktuellt då. Det var ju, det brukar ju vara ett spektakel och jippo det där som är mer en happening än en hockeymatch. Men bortsett från att det var ett väldigt roligt evenemang på klassisk mark. Det var ju som sagt Cotton Bowl i Dallas där Sverige slog Saudiarabien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM 94. Ja. Kenneth Andersson hade sin stora show. Och att komma dit var ju... Ja, du är för ung för att förstå magnituden i det. Men ja, det var ju värmematchen. Jag var alldeles till mig när jag kom dit och såg det.
Just det, det har man ju hört i krönikan, hur många liter vatten de skulle dricka. Sådär.
Ja, men för att komma fram till det. Det var ett härligt Texas-inspirerad inramning, men framförallt så tror jag det var bästa Winter Classic-matchen som har spelats. Det var en riktigt, riktigt bra holmgång mellan Stars och Predators.
Ja, precis. För det var så många konstaterade mitt i matchen så här att oj, det är ju en utomhusmatch vi tittar på. Det är inte en, ja, liksom en spännande liksom slutspelsmatch ungefär. Man glömde bort vilken omgivning de faktiskt var i. Och det säger en hel del om kvaliteten på spelet.
Verkligen. Predators stod i ledningen med 2-0 efter att Corey Perry hade betett sig idiotiskt och satt en armbåge i huvudet på Ryan Ellis och fått gå the walk of shame. Han fick matcha för att fick gå långt över hela inneplan för att komma till omklädningsrummet.
Det var ändå spektakulärt. Det var verkligen walk of shame. Alltså, inför 85 000 gå den där långa sträckan på typ, vad kan det ha varit, 50 meter kändes som.
Ja.
Och inför öppen ridå liksom skämmas. Och det skulle han verkligen göra. För det var inte
snyggt. Som Lannister i Game of Thrones när hon fick gå sin walk of shame nästan.
Ja, just det. Ja.
Sen till slut så vände ju Stars då. Vi gjorde väldigt bra andra och framförallt tredje perioden. Och ja, man blir imponerad av Dallas. Jag tror att det är något riktigt stort på gång där då.
Ja, precis. Det är lag som vi har hypat så mycket inför säsongen och som jag har sagt ska vinna Stanley Cup och som du har sagt ska gå till final. Så för ja, våran egen äras skull så är det väldigt viktigt att de presterar. Däremot så faktiskt Nashville blir man mer och mer orolig för deras liksom vändning på säsongen kommer inte riktigt. Det vill sig, ja,
det
inte riktigt.
Ju, det såg ju ut som att det gjorde det när de var här i New York och i Boston och vad det var. Mm. Men det var en false start. De har ju ramlat ner i samma besvärligheter igen.
Ja.
Och det är för många av deras bästa spelare som inte kommer igång.
Nej, precis. Alltså, forwardsidan igen som liksom förstärks med ett hyfsat stort namn år för år som går. Liksom. Först var Ryan Johansson och sen var det Nick Bonino som kom in och så var det liksom, det har varit Mikael Granlund och de har testat och det är Matt Duchesne nu. Liksom. Det har kommit lite bredden och spetsen ser ju vass ut där. Men nej, var tittar vi första Preds forward i NHLs poängliga någonstans? Ja, det är utanför topp 100. Filip Forsberg på plats 102.
Ja, det är otroligt. Så ja, han har ju liksom inte fått igång produktionen som väntat. Och det har ingen annan heller.
Nej, inte Viktor Arvidsson heller som hade så fantastiskt målsnitt i fjol faktiskt. Han hade ju faktiskt bättre målsnitt än Alex Ovechkin tror jag i fjol, 5-5. Men nej, i år med den här skadan som han hade, det har inte riktigt stämt för han heller. Utan det är ju de som driver laget, det är ju backarna. Det är ju Ryan Ellis som tyvärr åkte på hjärnskakning nu. Och framförallt Roman Josi då, som är ju tvåa. Den enda som liksom riktigt skuggar John Carlson i toppen av backarnas poängliga. 44 poäng på 41 matcher tror jag han har. Riktigt
ja,
starka papper.
Riktig Norris Trophy-säsong.
Faktiskt. Så att, men synd då att han åkte på den skadan, Ryan Ellis. Det var inte alls bra. Han är ju faktiskt på injury reserve nu med hjärnskakning.
Ja, ja, men det var också en exceptionellt ful armbåge av Corey Perry som fick 5 matchers avstängning och borde ha fått mer. Riktigt, ja. Det var direkt i öppningen av matchen. Det är inte ofta jag sitter och blir upprörd på läktarna, men då blev jag det.
Ja. Och nu missar han i alla fall sin hemkomst till Anaheim. Han kanske
ja,
skulle
nu,
ha fått...
det svider väl förhoppningsvis då, ordentligt. Men nu kommer vi in på detaljer här som vi väl hade tänkt att återkomma till i slutet av...
Ja, det är sant.
Eftersom det här nu är första på ett tag, första podden på ett tag och det är första decenniet och vi har nått halvtid på riktigt i grundserien nu. Alla lag har spelat 41 matcher. Då återstår det 41.
Just det.
Så att vi är verkligen vid halvtid nu. Och så att det kommer en rejäl sammanfattning. Vi måste väl bara gå igenom några saker som har hänt sen sist.
Ja, det har ju hänt en del grejer som kanske inte känns... Ja, det har liksom gått några dagar sedan dess. Men vi vill ändå ta upp det nu för att behandla och diskutera och bearbeta det.
Ja, vi kan inte gå in på allt som har hunnit bli inaktuellt. Men det finns några saker som ändå tarvar en kommentar, tycker jag. Och vi har Elias Anderssons situationen här i New York. Den han utvecklas åt helt snett håll efter vi hade gått på julledighet.
Ja.
Elias flyttades ju ner i november till AHL. Och där har inte gått något vidare. Och till slut bad han om en trade då. Och det var väl inte så konstigt. Alla som lyssnar på det här regelbundet vet att jag tycker att han inte har fått att Elias inte har fått tillräckligt många chanser hos Rangers. Han har inte fått möjlighet i rätt omgivning att visa vad han verkligen kan.
Nej.
Så att begära en trade och förhoppningsvis komma någon annanstans där mer gynnsamma förhållanden råder, för det förstår jag. Men det som hände sen var ju väldigt underligt, för att han bara lämnar ju Hartford och är nu avstängd för att han helt enkelt failed to show up.
Precis, han får ingen lön just nu för att han kontraktsbrott helt enkelt. Han bara stack från Hartford och är ju faktiskt hemma i Sverige nu. Och har sitts på SHL-arenor där han har sett sin lillebrorsa Noah debutera för Färjestad till exempel. Så att han är helt out just nu och får inte ens lön liksom. Och det är klart att det här har rivit upp lite känslor. När man beter sig på det här viset, att man helt enkelt quittar lite grann.
Ja, jag förstår inte det. Jag är ju Elias Andersson-fan. Ja. Jag tycker väldigt mycket om pojken och jag tycker om honom som hockeyspelare. Men det här draget förstår jag inte. Och han sätter ju liksom karriären på spel här. Jag förstår inte. Och inte har han kommenterat heller. Det tycker jag verkligen han borde. Han borde förklara sig. Det kanske finns någon naturlig förklaring till det här.
Ja.
Men då måste han ju meddela den, tycker jag.
Ja, precis. För nu blir det här liksom skriver igenom honom just nu i framförallt Nordamerika, där man liksom inte har några svenska sympatier för honom som kanske vi har. Så är det ju ganska hårda ord. Liksom. Jag har sett Larry Brooks har skrivit att his unacceptable behavior won't be missed.
Nej, precis. Nej, det var en rejäl sågning. Och det är ju inte något annat att vänta när man... När man tar ett sånt beslut. Så att ja, Elias borde förklara sig.
Ja, precis. Så, exakt, för den här vägen att bara liksom lämna så här och inte liksom vägra spela och begära en trade. Det finns ju några liknande exempel som pågår just nu i andra klubbar som inte har liksom gett den effekt som kanske respektive spelare hoppats på. Till exempel Jesse Puljujärvi som är hemma i Kärpet och spelar just nu. Ja. Även Julius Honka är ju hemma i Finland och spelar efter en liten protest mot Dallas där. Det brukar inte gynna spelarna. Jag kommer ihåg Jonathan Drouin i Tampa till exempel. Han fick ju till slut pudla. Och det dröjde 1,5 år från att han begärde en trade till att han faktiskt blev tradad.
Ja, det underlättar ju inte en trade heller. För att andra klubbar drar ju öronen åt sig när de ser det här beteendet.
Exakt, för det är ju så sent som bara 2017 han blev draftad. Han är ju han är inte gammal än, så att han är ju inte liksom... Ja, man kan ju utåt sett tycka att han drar för tidigt, liksom, att han ger upp för tidigt. För det känns ju lite så att han inte fortsätter att kriga på AHL. Och att han inte liksom, kanske haft rätt attityd där nere heller i Hartford. Liksom, för att han slutade de sista 10 matcherna i Hartford. Vi kan ju faktiskt poänglös från 9. Mm. Så att det var ju inte så att hans spel där bevisade att han skulle få fler chanser i Rangers. Men sen håller jag verkligen med dig om att det måste vara knäckande för honom att komma till campen nu i höstas. Och direkt placeras med Michael Haley i liksom en preseason match. Liksom. Redan då så sätts han i en situation som är hopplös att prestera någonting offensivt i. Jag menar, hans stora konkurrent är väl Brett Howden kanske. Om den här centerplatsen lite högre upp i hierarkin. Han får spela med Kapokako direkt liksom. Eller Butchnevich eller Kravtsov till exempel som det var då.
Ja, men han har ju så småningom tagit sin chans, Howden får man ju säga. Men problemet var ju att Elias var den enda, i början av säsongen så testade de alla i top 6 miljö. Precis alla utom Elias fick den chansen. Och det indikerar ju att helt enkelt coachen inte tror alls på honom.
Nej, han precis.
Testar fan och hans mormor och backar och allt. I den rollen, men inte Andersson.
Nej, för det är konstigt tycker jag med Rangers organisatoriskt sett, för att det är ändå så att han var ju deras första val på jättelänge 2017. De hade ju knappt haft ett första val på 5 år då. Och sen så gjorde de ju en trade på draftdagen. Det var ju då Stepan och Antiranta skickades till Arizona och de fick Anthony D'Angelo tillbaka som har varit en succé. Gjort lika många poäng som Erik Karlsson faktiskt den här säsongen. Och då 7:e valet i draften. Och då tar man Elias Andersson. Han har ju enorma förväntningar på sig då. Det var ju faktiskt Anders Kallur som fick läsa upp hans namn på draftdagen där. Och apropå det så undrar jag också, för Kallur scoutade honom hårt i Sverige hela den säsongen och verkligen propsade på att Jeff Gorton skulle välja honom först med det valet. Och det var ju faktiskt det sista Kallur gjorde i organisationen, sen slutade han faktiskt. Så att hans liksom främsta förespråkare i Rangers, han försvann i samma stund som han läste upp namnet ungefär. Mm. Jag vet inte om det spelar någon roll liksom.
Nej, förmodligen inte. Ja, kontentan är att hur som helst, att det här senaste draget måste förklaras på något vis.
Så ja, exakt. För så här är, det här ser inte bra ut för Elias Andersson.
Nej. Och Rangers ser inte bra ut utan Elias heller. De har blivit ett väldigt så här typiskt 500-team. De vinner någon match här och där, men förlorar omedelbart därpå. Hade en riktigt sur resa till västra Kanada nu när de förlorar alla tre matcherna, och hoppet om playoff har nästan dött nu. Alltså. Mm. Det kommer inte att bli något slutspel för tredje året i rad här, vilket är tråkigt. Intressant nyhet nu på morgonen här i denna 13 dag är ju att de har kallat upp, jag tror att man uttalar det, enligt Tobias Pettersson som har hjälpt mig med det här, så uttalar Shestorkin.
Ja, precis. På engelska stavningen så blir det ju Shestorkin, men det ska ju vara Shestorkin på något vis.
Ja,
det där blir problem för dig att skriva i bloggen.
Storken.
Storken kan du säga.
Vi har redan bestämt att han är Storken.
Ja.
Han har kallats upp, och det betyder att nu har de tre målvakter då, och de kallar inte upp honom för att bara sitta här och titta, utan han kommer väl med all säkerhet att spela mot Colorado imorgon då. Det blir ju extremt intressant, för han ses ju som den stora talangen. Tsaren från Ryssland.
Precis, det är han väl...
Han har varit kung i AHL, bästa målvakten i AHL. Och ja, det ska bli jävligt spännande att se hur de ska hantera det med Georgiev och Lundqvist också.
Precis, för att grejen är att man kan förstå att det är läge att och inte ha allt för stort tålamod med Shestorkin, för att Storken då. För att, jag menar, han är ändå 24 år, han är inte purung, utan han har ju verkligen ett etablerat namn i Ryssland. Stått i storklubb med SKA Sankt Petersburg och varit dominant där. Fantastiskt, kanske den bästa målvakten utanför NHL har det sagts i flera år nu. Och som sagt kommer över till AHL och dominerar fullständigt. Men spelar man i AHL liksom i Hartford, så är inte det lika glammigt som att vara högavlönad i SK Sankt Petersburg. Så han kom ju över med förväntningen att spela i Madison Square Garden. Och det är ju inte samma lön heller när man spelar AHL. Så att, inte i närheten vad han kunnat tjäna hemma i Ryssland. Och han har ju faktiskt en klausul som gör att han kan vända hem när han vill egentligen. Ja. Så att, det är verkligen, trots att det är en lite knivig situation här med framåt sett, som jag pratat om några gånger med både Lundqvist, Georgiev som gör det väldigt bra, och den här superstorken då som vi alla tror så mycket på, så måste man helt enkelt kalla upp han nu för att ge han chansen. Annars kanske han ger upp och vänder hem.
Ja, och jag har plockat upp honom omedelbart i mitt fantasy-lag, så att jag ska ha någon chans mot HC Lyftkranarna den här veckan.
Precis, det är ju stormöte i fantasy-ligan.
Mm. Ja, för mina målvakter har varit bedrövliga. Jag har Bobrovski och Mrazek, och de förstör för mig hela tiden.
Ja, jag har sett det, att du får verkligen kämpa med dina målvakter. Och Bobrovski, alltså, det går ju inte för henne. Nu har han till och med blivit utkonkurrerad nästan av Chris Driedger, apropå AHL-målvakter.
Ja, han är ett fiasko, Bobrovski. Ja. New York Dogs, vi hela laget ruskar på huvudet där. Vi kämpar och sliter, och så bara släpper han in allt hela tiden.
Ja, men nu möter de Lyftkranarna, mitt lag då, där som också har grava målvaktsproblem, för att min MVP har ju gått och blivit långtidsskadad. Darcy Kemper.
Mm.
Så att jag har kris också.
Men vi hoppas mycket på Storken här nu.
Precis, det är både Rangers och New York Dolls helt enkelt. Jag tror att det här är framtiden.
Ja, lite annat som har hänt är ju, som sagt, vi går inte in på allt. Det är för att somrigt har hunnit bli inaktuellt sen senast. Men en intressant signing här är ju då att Kovalchuk har skrivit på för Montreal. Ett Montreal som först hade nobbat honom, men nu har de så allvarligt skarpt läge med skador att de helt enkelt måste få någon slags relief. Jag har ju sagt förut att jag tycker och tror att Kovi är slut. Mm. För gammal, för långsam. Men i och med att det är så kort tid och nästan inga pengar alls, de får ju honom på minimilön.
Tvåvägskontrakt till och med.
Ja, så är det såklart värt att ta den chansen.
Ja, det tycker jag också. Som du säger, det är liksom Brendan Gallagher är borta. Jag visserligen tror att han är på väg tillbaka nu, några stycken av dem. Även Jonathan Drann, men det är tunga namn som varit borta. Armia som har gjort succé, han är också skadad. Byron är borta. Så att de har verkligen fem raka förluster inte minst då. De har ju halkat ner nu så att de har 6 poäng upp till slutspel. De som var på slutspelsplats i princip senast vi poddade liksom. Så det har gått snabbt ut för det här.
Ja, men det är verkligen surt med skadorna de har, tycker jag. Alltså, det är synd, en sån som Joel Armia där. Mm. Eller hur säger man? Armia. Han var på väg mot sin absolut bästa säsong här.
Ja, absolut, precis. Jag såg någon fantasy-sida som kallar han för The Biggest Surprise of the Year eller någonting.
Och vem hade han i sitt lag om inte jag? Men det hade jag ingen glädje av.
Nej, precis. Så att, nej, det är klart att det är värt att ta in Kovalchuk då. Det är ju verkligen uttalat att nu upp till bevis här från Kovi, säger Mark Bergevin. Det är sista chansen i NHL nu. Om, liksom, det var inget jätteintresse för dig, men vi tar in det nu på minsta möjliga kontrakt. Och lyckas du inte, ja, då kan vi i praktiken skicka ner det till AHL. Och, ja, jag tror inte att det kommer ske, att han kommer, i så fall så bryts väl kontraktet helt enkelt, så får han åka hem till Ryssland. Men nu är det sista chansen för Kobe att se om han är någonting och har fortfarande. Och det är lite kul, såg jag, att han är fortfarande lite så här. Han ser sig själv som superstjärna fortfarande. Han tror ju att han är en 50-målsskytt som ska gå in och liksom briljera här i Montreal. Och han tänker ju, han ska ju ha nummer 17. Det är ju hans nummer. Så att även om Brett Kulak, backen där, har nummer 17, så nej, det är mitt nummer, jag ska ha det. Brett Kulak, nej, jag vill nog gärna behålla det numret. Ja, då säger Kovalchuk att nej, men då får han en Rolex-klocka här, så får han nummer 17. Och då säger Kulak, okej då. Så nu så blir det. Så nu blir det nummer 17 när Kovalchuk förmodligen debuterar här i natt om några timmar. Faktiskt.
Ja, och som jag såg rapporter från Morning Skate där, så var han faktiskt inne i första kedjan och körde på morgonskaten.
Ja, så han
och det är klart, ska man använda honom så ska man ju använda honom där, inte i någon tredje kedel.
Nej, precis. Jag tror att det kanske kan bli så att han ändå ramlar ner i hierarkin i 5-mot-5-spelet och inte får så stort förtroende då, men att de ger han verkligen chansen i powerplay att stå mata med sitt right-fattade slagskott liksom.
Ja, på Daily Faceoff nu är han uppsatt med Tatar och Dano i första kedjan.
Ja. Ja, men det blir spännande att se vad han kan göra nu direkt då när han får lite möjlighet liksom. Det känns som att han är väldigt taggad ändå.
Ja, det måste han ju vara. Som du sa där, meddelandet är det här är sista chansen.
Ja, så att nu vet han verkligen vilka förutsättningar som gäller. Han har försökt briljera lite på franska sätt också för att liksom ställa in sig hos fansen här nu. Verkligen visa att han menar allvar med det här.
Ja. Ja, jag önskar honom faktiskt lycka till. Det skulle vara spännande.
Ja, jag också faktiskt. På något sätt så är det lite kul med Kovalchuk. Nu är det många som har sammanfattat hela decenniet här nu i och med att det är ett nytt decennium som börjar. Sådär. Och Kovalchuk är inte någon av förgrundsfigurerna på 10-talet. Men sett till hela millenniet så är han ju förmodligen en av den här generationens bästa målskyttar. Men han har väl slutat topp 10 i NHL:s skytteliga 8 gånger i karriären. Han har varit över 50 mål och så vidare. Så att det är ju på gränsen till en Hall of Fame-spelare. Men han har ju svärtat ner sitt anseende med att han har brytit kontrakt 2 gånger och flyttat hem och så vidare. Ja. Så att vi får se om man kan göra en sista push för att liksom höja sitt rykte igen.
Ja. Ja. Vi sa att vi skulle säga något om Tortorella också. Om böterna han fick där efter ett utbrott. Jag måste säga att det står helt och hållet på tårtans sida här. Alltså. Ja. Han fick ett mycket välmotiverat utbrott efter en match där Columbus blev blåsta helt enkelt. Och förlorade sin första målvakt på kuppen för att mål dömdes bort och det fuckades med tiden. Så de förlorade till slut på det var ju en härva. Och han var vansinnig och kunde inte hålla sig på presskonferensen och sa något. Avfyrade några svordomar, men det var ju inga precis kränkningar mot någon. Men fin, känsliga corporate NHL slår till med $20,000 i böter. Inte för att det är så mycket för honom. Men skicka en signal om att fan, får det inte finnas några känslor och någon liksom out of the box här. Ska allting vara så strikt tråkigt som man kräks?
Ja, exakt. Han fick ju dessutom något så ovanligt som villkorligt böter också. Mm. Att han, dels så fick han $20,000 i böter och så fick han $25,000 i villkorlig böter om han yttrar liksom minsta kritik mot domaren igen.
Ja, helt otroligt. Ibland blir man otroligt irriterad på den här gubbklubb.
Ja, och inte minst Colin Campbell som är ansvarig för de här böterna. Med tanke på hur han hånskrattar åt hjärnskakningsproblemet i liksom ja. mail som har läckt ut och så vidare. Så att han har man inte så mycket till övers för faktiskt.
Det skulle inte göra något om det bröts upp där, på upper management i NHL med lite mer diversity än dessa jävla gubbar som sitter där år ut och år in.
Ja, precis. Och inte tar allvarliga frågor på allvar direkt utan blir kränkta istället när de blir kritiserade. Som i det här fallet.
De är ju advokater. De är ju lawyers och har planterat in en riktig sån amerikansk corporate kultur. Ja. Det är inget för att sticka ut och där allt ska vara korrekt. Det blir tråkigt.
Ja. Ja, det är tråkigt. Nej, jag är faktiskt på tårtans sida här också. Det måste få ha lite så utbrott. Och det var liksom inget personligt angrepp heller, utan det var bara en ren... Ja, men en befriande att se en sån liksom explosion i känslor.
Ja, men hörru du, nu tar vi och tittar på några... vi kan inte gå igenom varje lag, det har vi inte riktigt tid med idag. Ingen sån supergenomgång.
Nej, det blir inte som vårt avslutningsavsnitt som är 3 timmar långt när vi går igenom alla lag grundligt, utan det här blir bara lite... Men det blir någon slags summering av de första 41 matcherna.
Ja, och vi tittar på vissa lag som har överraskat positivt och negativt. Mm. Och jag tänkte föregå dig genom att nu nämna Tampa.
Jaså, du börjar där.
Ja, för jag tycker det är intressant för de har haft en motig höst. I synnerhet sett i skenet av förra säsongen så tror man att Tampa ska vara den här maskinen som bara går loss. Det har de inte gjort. Förrän nu på slutet då. Nu igår när de slog Carolina i en tuff back-to-back efter att ha varit i Ottawa kvällen före och fick sen åka till Carolina för en tidig match. Stamkos sa efteråt att under alla år så var det den tuffaste back-to-back-givaren hade varit med om.
Ja, exakt. För inte nog med att det var 2 dagar rad. Det var ju som du säger en tidig match också. Så det var inte mycket sömn för dem inte.
Nej, och rätt så lång resa. Ottawa, Raleigh.
Ja, det är långt. Det är som för att flyga till Barcelona från Stockholm ungefär.
Ja, det var inte nästgårds. Ja. Ändå så då så vann de och tog där med sin 7:e raka. Och är nu sen några dagar tillbaka uppe på slutspelsplats då för första gången sedan början av säsongen och min åsikt är att eller min gissning är att nu har vi sett dem under strecket för sista gången den här säsongen. Tampa har blivit sig själva igen och jag tror Cooper hade rätt igår, coach Cooper, när han efteråt sa att vi får äntligen en belöning för hur vi spelade i december. När vi faktiskt var bra men hade en väldig förmåga att bara få en poäng eller noll poäng ändå. Men sånt där brukar jämna ut sig i längden och nu är de det de ska, eller hur?
Ja, det måste jag säga. Jag tycker den här liksom sträckan av 7 raka matcher påminner lite om fjolårets grundserie på det viset att de tvärtom nu knyter ihop säcken och stänger och vinner matcherna. Och gör avgörande mål på slutet och sådär och liksom bara... En maskin som det var i fjol när man kände sig trygg hela tiden trots underlägen, trots svåra situationer, trots kanske någon skada här och där, så liksom det kändes stabilt liksom. Ja. Och lite så tycker jag att det är nu faktiskt. Det är den typen av segrare igen. Mot Ottawa så är de lite illa ute men de avgör i slutet och vänder matchen. Mot Carolina så kliver de in och gör flera mål direkt och sen bara stänger de ner Carolina liksom.
Ja, och sen har Vasilevskij börjat spela bra igen för att det har ju varit en stor skillnad också att det var ju som Strolle brukar påpeka, han som kamouflerar brister många gånger i fjol. Ja. Och nu har han inte varit lika bra och då har det inte gått lika bra heller. Men nu på slutet har han ju varit vass också.
Precis, han bytte tillbaka till sina liksom, ordinarie målvaktsskydd. Och till och med när de spelar med sina svarta hemmatröjor, då ska de egentligen ha svarta coola benskydd för att det ska liksom höra ihop hela temat för den kvällen i Emily Arena. Men nu spelar han liksom vitblåa skydd som skär sig totalt mot liksom det som är Tampas tanke, men det är, då gör han det ju bra istället. Så nu är han bekväm i utrustningen. Jag tror han har bytt målvaktsmask också dessutom, så att, ja, nu har han varit riktigt bra på slutet. Det är ju, sådana detaljer kan vara helt avgörande för vissa vidskepliga målvakter.
Och sen är det andra som har kryp fram där några av dem som var alltså helt monströsa i fjol, men framförallt tänker man på Kutcher och Point då. Och nu är väl de bra också, men framförallt känns det som en sån som Chiarelli har kommit in i den där superstar-dimensionen också.
Ja, nästan in på i alla fall.
Inte superstar, men han är en av de ledande spelarna. Han är lite av årets Point.
Exakt, det kan man säga. För han spelar ju lika mycket som Point nu. Han är uppe på nästan 20 minuter match i flera matcher. Och är ju en topp 6-spelare och har ju förpassat Stamkos till en ytterforwardsposition. Så bra har han varit och får enormt förtroende i defensiva situationer också. Cooper tycker att han ska vara Selke-nominerad i princip. Så att det har varit, han har verkligen varit instrumental i den här sen december månad egentligen, när han börjar få mer speltid, att det har lyft hela Tampa, att de börjar få se resultatet av det nu också. Så att han ska verkligen lyftas fram. Det som är problemet för Tampa, det här blir lite för nördigt, men jag måste bara säga det. Han har ju utgående kontrakt i sommar och han har ju höjt sitt marknadsvärde något enormt. Hur ska det gå? Ska de, liksom, nu har de inte råd med honom.
Nej, man kan inte behålla alla, Jonathan, så är det bara.
Nej, precis. De måste börja trada spelare om de ska ha råd att behålla Cirelli och även Sergachev, som jag tycker var bra på slutet, som också ska ha nytt kontrakt. Så att det är det som är nackdelen med unga spelare som kliver fram.
Ja, nu blir det mycket Tampa.
Ja, nu blir det väldigt mycket Tampa.
Jag måste också säga att Victor Hedman börjar bli Norris Victor igen. Och han har en intressant partner där, Jan Rutta. Som jag tycker att, eftersom jag är 7 år, så vill jag alltid sätta ett P före han.
Ja, det har vi sett.
Förlåt. Ja, men jag har 7 år i humor. Då blir det så.
Ja, så är det. Mm. Ja, nej, men absolut. Det kan jag nämna om Hedman också, att han har varit fantastiskt bra. Och jag får skämmas lite för min krönika som jag skrev i Globen efter de matcherna där. Där jag hade, min vinkel helt enkelt var att jag tror att det här blir första gången på 6 år som vi inte ser en svensk back bli nominerad till Norris Trophy. För just då var han skadedrabbad och hade inte börjat säsongen bra, liksom hela Tampa. Men nu har han ju, han ligger alltså på 1 poäng per match.
Ekeliv i natt, Hedman är slut.
Nej, så skrev jag faktiskt inte. Men jag skrev att jag trodde inte, det kändes inte som att någon back så långt på säsongen. Jag drog slutsats, klassiker att man drar en slutsats efter 1 månad. Men nej, nu är jag säker på att Hedman kommer nomineras i den form som han är nu.
Mm. Intressant är ju också om man ser till tabellen där, att det är the usual suspects som har tagit över i Atlantic. Topptrion som har dominerat Atlantic i så många år nu. Boston, Toronto, Tampa. I lite annan ordning än de senaste åren, men det är de tre igen som innehar de där platserna där. Och som de spelar nu, så är det svårt att se att någon ska kunna faktiskt utmana dem den här gången också, även om avståndet inte är så jättelångt till Carolina och Florida.
Nej, precis, men det är lite tröstlöst ändå för några lag som ändå har gjort bra höstar men som nu kanske börjar tappa lite. Alltså Buffalo till exempel, med skadan på Victor Olofsson, är ju tung. Trots Jack Eichels fantastiska säsong som jag har nämnt flera gånger. Men det blir tufft att tränga sig in där nu. De får kanske hoppas på en wildcard-plats. Montreal som varit inne på med alla skador. Det är tveksamt ändå om Kovalchuk kan städa upp det.
Det är lika med toppen i Metropolitan lite grann. Det känns ju så som det kommer att bli en enorm kamp om de två wildcard-platserna helt enkelt i öst.
Ja, det har börjat sätta sig lite grann på topp 3-positionerna i respektive division.
Toronto är ju intressant alltså.
Ja, exakt. Nu, sen Sheldon Keefe tog över så har de alltså vunnit 15 av 20 matcher.
Ja, vänta, jag hade det där. Under Babcock så hade de alltså 9-10-4. 9 vinster, 10 förluster, 4 OT. Nu är samma siffror 15-4-1. Så det är ju, de har ju liksom exploderat.
Ja, verkligen. Och jag tror senast de inte tog poäng i en match, det vill säga förlorade under ordinarie tid, det var 12 december, så det är snart en månad sedan. Ja. Så att de är riktigt bra slag, och det är flera spelare där som verkligen har fått ett lyft med betydligt friare tyglar.
Ja, visst är det så. Och det var ju William Nylander som jag tror är den som tjänar allra mest på coachbytet. Väldigt öppen med när de var här i New York och träffade honom. Men, så, ja, det är en enorm skillnad. De får använda sin kreativitet och vara irrationella, och offensivt får de göra i princip vad de vill. Det är inte längre bara vräka ner pucken och jaga, utan de ska spela.
Ja, exakt. Och de har en otrolig rörlighet i offensiv zon. Alltså visst, det är mycket upp till kreativiteten, men de har fina mönster och sånt där. Och det är ju som vi pratade om när Sheldon Keefe tog över också, efter bara man såg första träningen de hade, att de börjar med att träna i offensiv zon faktiskt. Och rörelsemönster där och liksom främjar kreativitet. Så att det är ju en helt annat tänk, och det ser man ju på Nylander till exempel, som har 11 poäng på sina sista 6 matcher.
Ja.
Och gjort det väldigt bra ihop med John Tavares, ska vi nämna nu också. Han har ju alltid varit ihop med Matthews, men nu på slutet har det varit med Tavares, och de har haft en fantastisk kemi faktiskt. Och Tavares tokhyllar ju Nylander och säger att han är underskattad i många facets of the game. Till exempel att han är jättebra sargspelare, Nylander. Han är jätteskicklig på att skydda pucken och sådär. Vilket han har stor användning för i det liksom trånga lägen också. Det är inte bara en öppen isspelare som ska ha tid och ytor, utan han är under, kolla på Nylander när det är trångt och jobbigt. Där är han väldigt effektiv på att få ut pucken och fatta smarta beslut.
Ja. Ja, det är ingen som håller på att tjata om det här kontraktet längre. Det har han levt upp till.
Ja, det får man ändå säga. Nu känns det som att det kan bli en bargain på sikt också.
Exakt.
Jag menar, tänk dig om Nylanders fortsatta utveckling här om 3-4 år när han bara tjänar knappt 7 miljoner dollar.
Han är den bästa Nylander som har spelat i ligan, törs vi säga det.
Ja, jag såg att du hade någon visat som det i någon i vloggen. Ja, ja exakt. Nej, men det skulle jag våga säga. Ja, och han kommer bara bli bättre och bättre, tror jag. Under Keith nu faktiskt. För det...
Ja, tror jag också. Kul också att en till svensk har dykt upp och gjort minisuccé i Nylets skugga, och det är Pierre Engvall.
Ja.
Han gör ju mål hela tiden.
Ja, han är uppe i 10 poäng hittills, något sånt där, 6-7 mål, och han kallades ju upp så sent som i slutet av november där i samma veva som... Han debuterade ju i Babcocks sista match.
Just det.
Och sen har han ju fått ett stort förtroende ganska snabbt av Sheldon Keefe, för det är ju tydligen en Keefe-favorit. Han har ju haft honom nere i Marlies under flera år.
Ja, det förstår jag. När de spelar här på garden, man såg honom direkt att det är en rejäl bit, alltså stor, men samtidigt väldigt rörlig och liksom... uppfinningsrik på egen hand i offensiv zon. Så, just den där kombinationen av storlek och rörlighet, den letar man ju alltid efter.
Precis, för det är exakt det som Keith säger, att han blev liksom, det blev wow för honom när han såg Engvall första gången, att shit, den här killen borde ju kunna bli en komplett hockeyspelare. Han har verkligen storleken på sin sida, han är ju nästan, ja, det är 1,95 ungefär. Mm. Och han har ju rörligheten, han har de offensiva instinkterna. Så det Keith framförallt har jobbat på är ju defensivet och spelet utan puck, och liksom göra honom mer aware av hela banan liksom. Och det har han ju verkligen jobbat på i, och det säger Engvall själv också, att det är nog det han har utvecklats främst. Och nu så är han ju väldigt bra direkt i NHL faktiskt. Och spelar ju, det är ju inte vanligt att en rookie som kallas upp i november snittar nästan 15 minuter per match så snabbt.
Nej.
Så
att, och faktum är att han har gjort mål i 3 av de senaste 4 matcherna. Ja. Han har gjort mål. Är en tillgång för dem, och tänk om det här tabelläget står sig, och det är långt ifrån otänkbart. En slutspelsserie mellan Toronto och Tampa, det låter ju som en dröm alltså. Den skulle inte jag missa. Två ursinnigt offensiva lag.
Ja, det skulle bli en ruggig clash.
Ja, det skulle bli så jävla kul att se.
Ja, precis. Jag har ju sett när deras AHL-lag med flera av spelarna som är uppe i NHL nu har mötts, och det har varit ruggiga bataljer.
Ja. Så att, ja, låt oss hålla en liten tumme för det då. Du vill förstås helst ha åtta eller New Jersey i första omgången.
Ja, det hoppas jag. Jag har lite...
Det går inte i Ekeliv.
Nej.
Du vill inte ha några motståndare alls. Alla är för svåra.
Ja, jag vill helst bara gå till final och lyfta bucklan utan att liksom bara skippa de där 2 månaderna. Folk bara kan ge den till oss, men det funkar ju inte så. Nej, men jag är imponerad över Toronto och Sheldon Keefe här och hela laget liksom. Och det är häftigt att se Dubes vision ihop med sin högra hand Sheldon Keefe liksom bära frukt nu. Nu är det ju hans Toronto som vi ser. Kyle Dubes alltså. Ja, det blir spännande att följa dem i det här decenniet som kommer.
Med sina 7 raka är de då ett av ligans 2 hetaste lag. För det finns ett till lag som har vunnit 7 raka precis. Och det är Vancouver Canucks.
Ja, just det. Nu hoppar vi västerut. De är intressanta att prata om.
Ja, vi hoppar lite hit och dit, tycker jag. Vi har några lag vi vill titta extra på. Vancouver har alltså inte... Det, senaste gången de vann 7 i rad var december 2013, tror jag. Mitt under Serin Brothers Prime och Luongo i mål. När de var riktigt bra.
Ja, visst.
Och nu plötsligt radar de upp 7 raka än i årsskiftet. Ja. Det är väl ändå bättre än man trodde. Vi har haft en bild av att Vancouver är på väg åt rätt håll, men inte att de skulle vara så här bra så långt in i säsongen, eller hur?
Nej, det är faktiskt kul att se att de gör det så pass bra, och att de har fått, jag tycker man kan nämna några fler spelare än bara Elias Pettersson liksom.
Absolut.
Alltså längre ner i hierarkin också, en sån som Adam Gaudette har ju verkligen hjälpt till deras centerdjup. Det är inte bara Bo Horvat och Elias Pettersson, utan även Adam Gaudette som har gjort 18 poäng den nere i tredje kedjan och gjort det bra. En spelare de hoppades på som verkligen har fått den utväxling de hoppades på. Jake Virtanen tycker jag har förstått att han kanske inte blir den här första kedje killen som man trodde när han draftades första rundan, utan nu är han en stabil bottom six som bidrar offensivt men också är stabil och på lite defensivt. Och Ja, man kan nämna flera, ja, alltså JT Miller, ja, den traden ser faktiskt
Miller,
ganska bra.
JT Miller, jag skulle säga JT Miller tror jag har betytt väldigt mycket för dem. Louis är ju på väg uppåt i hierarkin innan han spelar andra kedjan nu.
Ja, nu ser jag till och med det.
Och sen finns det ett stort utropstecken längst bak i Jakob Markström. Mark kan göra sin hittills bästa säsong, han har klivit in i en ny dimension. Och nu har han uttagen till All-Star också. Från början var det ju Fleury då, men Fleury tackar nej. Och då har Markan blivit inbjuden. Och det är ju storartat. Han förtjänar det.
Ja, precis. Vi ska verkligen lyfta på hatten för Markström nu. Jag såg till och med att The Athletic, deras Vancouver's redaktion, kanske lite recency bias nu med tanke på att han varit så otroligt bra de sista veckorna. Men de faktiskt utnämnde honom till 2019 års bästa Vancouver-spelare före Elias Pettersson.
Ja.
Så bra tycker de att Markström har varit.
Sveriges bästa målvakt i NHL just nu. Det tycker jag kanske.
Precis, för första gången i hans karriär så kan han nämnas på det viset. För att förut har det alltid hetat att man ska inte säga att Markström har varit en bust, men med tanke på hur hypad han var när han kom fram i Brynäs liksom för två decennier sedan, nu är det ju faktiskt, blev liksom det här tiotalet inte riktigt vad man hoppades på fram till nu sista åren när han verkligen etablerar sig som första keeper och nu in i det här nya tiotalet är riktigt, riktigt stark faktiskt. Men han, någon av de här mellandagsmatcherna redan, 49 skott till exempel.
Ja.
Var ju otroligt bra. Så att, han känns stabil nu och en som en av ligans, kanske inte bästa målvakter, men ändå topp 10 kanske.
Absolut. Och jag måste ge en annan person som jag har varit lite freeze emot och inte uttryckt någon respekt för, snarare tvärtom, är coachen.
Travis Green,
ja. Men jag får nog lov att ge att han gör ett väldigt bra jobb med det här. Därför att det är inte bara det att de är skickliga och så, utan de har en väldigt bra inställning i matcherna, de här. De hamnar i underlägen ibland. De ger aldrig upp. De verkligen slåss för varandra, de här.
Ja.
Kanuckerna som skjuter puckarna.
Ja, just det. Ja, nej, men deras grundspel börjar kännas pålitligt.
Ja, men det är också han lyckas motivera dem på ett sätt som jag imponeras av. Han känns lite sur och så utåt på presskonferenser och så, men han har fått ordning på det här med ledarskap och hur man motiverar duktiga.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hockeyspelare.
Ja, jag måste säga en sak till om Markström också som jag tycker ändå är värd att nämna, som jag tror inte vi har nämnt tidigare i podden, är ju att det kan ju trots allt ändå bli hans sista säsong i Vancouver. Så konstigt som det kan låta när han precis har blivit utnämnd till 2019 års bästa spelare där av The Athletic i klubben. Men han har ju utgående kontrakt och de har inte så jättemycket löneutrymme, så de måste verkligen kämpa lite för han kommer ha en ganska fin löneförhöjning nu när han ska skriva på nytt. Och då måste man ta i beräkningen att Seattle ska in i ligan 2021 och man får bara skydda en målakt i expansionsdraften, och i så fall kanske de blir av med sin stora talang Thatcher Demko gratis då till Seattle, lokalrivalen som det kommer bli. Så att frågan är om de ska satsa på en något billigare och väldigt talangfull Demko, eller om de ska satsa på en, ja, när Seattle-expansionen är, så är faktiskt Markström 31 år. Ska de satsa på honom då framöver, eller blir Demko? Det blir intressant att följa den förhandlingen.
Ja, oavsett så sitter ju Jakob i en väldigt bra sits då. För att skulle han bli tillgänglig så är det många som behöver en Morris, och det skulle bli huggsex om honom. Om han blir UFA.
Ja, precis. Nej, han sitter tryggt ekonomiskt framöver här. Så han kommer få en rejäl lön. Var han än hamnar någonstans. Så att han har verkligen perfekt timing för hans karriär att ta den här riktningen.
Florida behöver målvakt till exempel.
Ja, det vet ju New York Dolls. Ja.
Hans ursprungliga klubb faktiskt.
Just det.
Ja. Columbus behöver sannoliken en målvakt.
Ja, inte minst nu när Korpisalo har blivit skadad, men det kanske inte är just nu som direkt Markström är tillgänglig för en trade. Men,
New Jersey så småningom, ja. Det finns många alternativ.
Ja, precis. Ja, kanske Calgary.
Ja, ja, absolut. Vi tänker inför nästa säsong, då han är UFA. Liksom. Ja. Nashville om Pekka slutar.
Ja, för Jussi Saros har inte gjort någon lycklig faktiskt hittills den här säsongen.
Kanske San Jose.
San Jose, ja. Oj, 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 oj.
Där ser vi marknaden är stor.
Ja, kanske.
Ja, kul i alla fall. Det är ju tajt som tusan där i väst. Men de är ju en contender nu. Det tror jag man kan slå fast. Alltså inte för att vinna, men för att gå till slutspel.
Ja, det är det. Nu känns de som ett, jag tror, någon matematisk formel som brukar stämma ganska bra. Inte min Thanksgiving-tabell som jag brukar prata om, utan mer seriös sådan. Har Vancouver som 75% i chans att gå till slutspel.
Ja.
Så att, det talar ju mycket för dem. Men jag tyckte nästan man kunde göra en liten segue till San Jose när vi ändå nämnde dem. För de är ju, om man ska sammanfatta absolut säsongen, så är de en av de absolut största besvikelserna.
Ja, men du såg kanske min krönika igår.
Mm. Det var jag som satte rubriken faktiskt.
Ja. Vad fint. För att vi satt och såg dem när de spelade matiné mot Washington då.
Mm.
Och åkte på en fruktansvärd förlust. Förmodligen en av de tyngsta, trots att det var en sån skitsäsong. De leder med 4-2 när det är en minut kvar och får ändå stryk med 5-4 efter övertiden.
Precis, och deras beatwriter Kevin Kurtz, han skrev när de gjorde 4-2 i öppen kasse att this is one of the biggest wins of the season.
Liksom. Ja, det var den som röks ur händerna på dem, och det måste ju kännas hemskt. Men innan dess då, min teori är att de slog i botten på nyårsafton när de fick stryk med 2-0 mot superjumbo Detroit borta.
Ja.
Och då tänkte man, nu är det slut och goodbye, vad gör, skicka Erik till Schweiz på VM.
Ja, just det. Mm.
Men sen dess, så det var ju som att den där bottentouchen blev vändningen. Mm. För sen lyckades de slå Pittsburgh och Columbus, två väldigt formstarka lag just nu på bortaplan.
Mm.
Med faktiskt utmärkta insatser. Och i 59 minuter så var de jävligt bra mot Washington också.
Ja, de fick slita ont Washington. Och det egentligen skulle de ha förlorat den matchen. För San Jose var riktigt bra. Och Evander Kane gjorde hattrick till exempel. Och Erik Karlsson tyckte jag var bra också.
Ja. Ja, min teori blev ju då i den där krönikan att San Jose kan vara miniversionen av St. Louis i år. Inte att de går från botten i väst till Stanley Cup-seger kanske. Men att de kan, åtminstone kan faktiskt segra upp och ta en slutspelsplats igen. Jag håller inte det längre för omöjligt efter att ha sett den här veckan.
Nej, om det här är deras nya nivå liksom. Då är de ju definitivt slutspelslag. Då förefaller ju, vad är det, 7 poäng till slutspel som faktiskt intagbart.
Ja, det tycker jag också. Det finns ju, vi har ju klagat hela säsongen på att några inte har motsvarat förväntningarna, och det gäller framförallt duon Timo Meier och Kevin LeBanc.
Mm.
Men det känns ju som de också kanske börjar liksom varva upp lite, att de andra ledarna i laget drar med sig dem. Jag tror det handlar mycket om Erik och Burns och Thornton.
Mm.
Ja, Couture. Ja, absolut, Couture också. Få med sig de här. Det hänger mycket på dem, tror jag.
Ja, precis. Och det är som du säger, Burns och till viss del Karlsson måste man ändå säga. Och även, inte minst, Joe Thornton. De är verkligen urtyper av bohemer, som du brukar säga. De är ju lite sådär. Ja, de är lite, de har inte alltid påkopplade liksom. Men om de väl är det, vilket de verkligen kan vara, då finns det en oerhörd potential i det laget att få med sig hela gänget.
De har andra intressen än hockey också, kan man lugnt
säga. Ja, de är inte som jag liksom. Det finns annat i livet som de upptäckt.
Och just Kane är ju också en viktig komponent här. Och om han kommer igång och blir så het som han var igår, då är ju han livsfarlig.
Ja. Nej, det är, ja, precis. Jag tycker faktiskt inte att det är så konstigt att slå fast det. Att San Jose, att det kan ha varit vändningen för dem och att de kan bli riktigt farliga framöver. För att jag håller med om, jag har sett lite om de här matcherna och inte minst den igår då, att jag är imponerad över deras spel. Ja, att det börjar se helt annorlunda mot tidigare. Men vi ska nämna det också. Det går inte att förbi se målvaktssituationen. Alltså.
Nej, just det. Jag skulle just komma till det. Det krävs ju också då att de håller anständig nivå åtminstone. Jones och Dell.
Ja, för det är det som var hela grejen. Trots allt med St. Louis som gjorde att de kunde vända på säsongen. Att Jordan Binnington går in och är en tegelvägg i kassen. Liksom. För att utan den tryggheten så blir det så demoraliserande över tid att släppa in enkla mål. Och nu behöver de ha en målvakt som ändå är average åtminstone.
Ja, låt säga att de tar sig uppåt och befinner sig i slagläge på slutspel runt trading deadline. Finns det någon målvakt de skulle kunna trada till sig, Jonathan?
Robin Lehner.
Ja, mycket intressant namn. Tror du?
Nej, men jag tror att Chicago vill ha honom över tid, och det verkar som att Lehner trivs väldigt bra där, men han har ju utgående kontrakt. Så att han borde ju kunna vara tillgänglig, och Chicago tror jag inte har samma möjligheter att klättra i tabellen som San Jose, utan de kan mycket väl vara uträknade i slutet av februari när det är trade deadline, så att varför inte? Alltså Lehner skulle vara en enorm förstärkning för dem.
Erik och Lehner för återförenade i San Jose, det vore något.
Ja, just det, precis, gamla Ottawa polarna.
Ja, låt oss hålla den dörren öppen, Chicago.
Ja, precis.
Ja, intressant. Vad har du något annat lag du känner för
djupdyka i? Men bara generellt så kan man väl säga, det har vi kanske varit inne på tidigare säsongen. Vi klumpar ihop dem ibland, men det är ju, när vi ändå snackar om San Jose, så är det ju bara konstaterat att Kalifornien hockeyn är ju sämre än någonsin. Just nu ligger alla de tre i botten av den västra konferensen. Det är San Jose, sen är Anaheim och allra sist Los Angeles.
Ja.
Det är ju en trist trend i den delen av USA.
Precis innan jul så var ju Anaheim här och spelade mot Rangers. Och då saknade de alltså Silverberg, Raquel och Getzlaf. Det vill säga sina tre bästa forwards. Och snack om att det syntes. Då var faktiskt det sämsta jag har sett utan de tre. Ja. Det var den enklaste seger Rangers har tagit på hela säsongen.
Ja, vi har en kollega, Andreas Käck, här som tittar mycket på NHL, som att han också är med i fantasyligan. Och han har ju John Gibson i kassen, så han tittar en hel del på Anaheim, och han sa att det är så dåligt så det är fruktansvärt. Det är hemskt alltså.
Det är ju inte många lag som har råd att ha sina tre bästa borta, ingen skulle man kunna säga. Men i synnerhet inte Anaheim, för det är ju ett, i övrigt ett work in progress verkligen. De befinner sig där, de ska befinna sig i den här processen de är inne i, och i någon mån är det väl lika med Los Angeles. Besvikelsen är ju San Jose.
Nej, men så är det naturligtvis. Om man ska välja något av de här tre lagen, så är det ingen snack om vilka som inte har levt upp till förväntningarna.
Nej.
Men ändå, det är lite tråkigt tycker jag, Anaheim, att de har spelat så dåligt på slutet.
Några som är riktigt bra, som vi har pratat om dem rätt mycket, Washington, Pittsburgh, Islanders, Pittsburgh, jag får lov att lyfta på hatten för. De är mycket bättre än vad jag trodde de skulle vara. Islanders slirar lite nu på slutet. Bergeron är väldigt bekymrad över att det inte maskinen hackar lite.
Ja, de hade ju en stretch där när de gick 17 raka matcher utan att förlora ordinarie tid. Men nu har det blivit 5 på de senaste 10.
Ja. Och det är ju imponerande. Pacific-tabellen är ju speciell med Vegas, Arizona, Vancouver som de tre topplagen.
Ja.
Det är mer väntat kanske i Central med St. Louis, Colorado och Dallas. St. Louis känns väldigt svårslagna. Colorado har vi här i New York just nu. Jag såg dem i New Jersey lördags kväll. Och det krävdes mycket för att de skulle vinna där till slut. Men uj, vad bra de är.
Ja, precis. Där känns ju som att man hade förväntningar på dem inför säsongen onekligen, och efter deras fina slutspel i fjol som liksom lovade gott inför den här säsongen. De har infriat de förväntningarna, och det har blivit som vi trodde, med liksom att de skulle ha bättre djup nu med förstärkningen av Kadri och Burakovsky och så vidare. Donskoj.
Ja.
Men också att deras unga spelare verkligen har tagit liv, som Cale Makar och sådär.
Ja, och den matchen då mot Jersey så hade de svårt att få hår på en McKenzie som plötsligt spelar kanonbra i Davidskassen. Men man ser ju alltså vilken jävla fart det är när de nitar fast pucken ner i anfallszonen. Liksom.
Ja.
Bland det mest imponerande jag har sett i år.
Ja, jag skulle kalla dem för NHLs mest explosiva lag.
Ja, det håller jag med om. Och kul att titta på. Liksom. Och det är ju glädjande, för de är här i New York. Nu hinner jag inte ut till Long Island ikväll, men imorgon är de på Garden.
Ja, det är då du får se Storken också. Storken.
Just det, Storken. New Jersey kan man ju nämna också då. Det är lite kul, de är ju borta liksom. De har ingenting så mycket att spela för länge. De kommer inte att nå något slutspel. Men sen tränarbytet, och framförallt sen de gjorde den här traden som satte punkt för förhoppningarna den här säsongen, när Hall försvann då, så så spelar de utan press och gör det mycket, mycket bättre än förut. Det var Barry Trotz som sa det faktiskt efter att Islanders fick stryk i derbyt på Long Island. Mm. Mm. Under ordinarie matchtid var det väl till och med mot Devils.
Just det. Mm.
Han sa att they're playing free.
Ja, ja.
De spelar fri hockey.
Ja, men det är ju ett klassiskt fenomen som vi ser ganska ofta från lag som egentligen är talangfulla och som vi alla trodde att New Jersey var inför säsongen, men där det låste sig totalt med den här enorma pressen som sattes på dem. Det finns ju många exempel på det i Florida Panthers när de har varit hypade inför säsongen och börjat jättedåligt, och sen så när de varit avsågade så har de gjort kanonavslutningar. Samma sak med Columbus flera gånger för 3-4 år sedan när de avsluta säsongerna med 20 segrar på de sista 25 matcherna och sånt där.
Ja, precis.
Så det är ju, när man inte har någon press på sig, då blir det ju helt annan grej. Liksom. Så att, ja, det är väl det vi ser i Devils också, men de kommer inte gå till slutspel. De är för långt bort. Nej.
För det tar de hur långt bort Detroit är. Med 23 poäng. De är uppe nu i 30 förluster.
Ja, det är
23 matcher.
Deras fantastiska målskillnad har letat sig ner hela vägen till minus 73 nu.
Ja, herregud.
Imponerande takt.
Ja, man häpnar faktiskt.
Ja, de kan ju mycket väl sätta rekord då i sämsta säsongen i lönetakseran.
Ja, det är mycket svårt att se att något annat ska hända.
Nej, de kommer sluta tok sist. Och får hoppas då på Lafreniere, som ju vi har ju sett flera av de här JVM-stjärnorna visa upp sig inför draften. Mm. Det är ju åtminstone positivt.
Ja. Och några svenskar som var riktigt fina där också.
Ja, eller Kings har ju kanske en stil i Fagermo där.
Ja, Höglander i Vancouver, va?
Ja, precis. Vancouver, det kan bli en ny lekamrat för Elias Pettersson här om ett par år.
Och Neil Lundqvist i Rangers.
Nils Lundqvist var ju väldigt bra också. Rangers draftade i första runden för ett par år sedan.
Mm. Ja, blir han den bästa Lundqvist i Rangers historia?
Ja, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Viktor Söderström ju i Arizona där. Mm. Vi kan mycket väl spela NHL nästa säsong. Rasmus Sandin måste jag ju nämna. Vad bra han var.
Ja.
Också en Sheldon Keefe-favorit.
Ja, det var ju många som även här, Chris Johnson och sådana, som konstaterade att efter den här insatsen så kommer han att få fler chanser uppe hos Leafs.
Ja, precis. Så att det har varit snack om, ska de bränna det här rookie-året, för han har bara spelat 6 matcher i NHL hittills. Går de över 10 då så bränner de ju ett år. Men det får de göra när han är så bra.
Ja. Det blir ett riktigt svensk lag då, Toronto, följa i serien mot Tampa Bay där. Oj, oj, oj.
Ja, exakt. Usch. Ja. Nej, jag säger usch.
Ja, vi får se. Men du, ska vi gå in på individuellt plan då och dela ut våra halftime awards?
Ja, men det kan vi göra. Vi har ju sagt att vi ska dela ut awards efter varje månad, och det har vi faktiskt varit duktiga och gjort hela säsongen. Och nu är det ju inte bara ny månad utan nytt år och nytt decennium. Men vi delar ut, inte för hela decenniet utan för, ja, vi kör helt enkelt våra halftime awards.
Ja.
Så att,
ja, det gör vi.
Det är lite mer seriöst än tidigare, tycker jag.
Ja, kanske.
Kanske. Lite mer tyngd i det i alla fall.
Ja, och vi börjar som vanligt med den tyngsta.
Ja, Hart Trophy. Mm. Till ligans mest värdefulla spelare. Och jag står fast vid samma gubbe som jag sa i december.
Och, ja, och jag sluter upp vid din sida.
Ja, okej, du håller med om Nathan MacKinnon då?
Absolut. Mm. I synnerhet nu efter att ha sett honom live också. Men det mest imponerande med honom är hur han bar laget på egen hand. De hade alla så enormt mycket skador. Både Landeskog och Rantanen och allihopa borta. Så var de lika bra ändå. Tack vare honom.
Precis, för att nu är den kedjan varit bra så länge med Rantanen och Landeskog med MacKinnon att man skulle börja kunna kalla den för mördande. Det finns ju bara en annan kedja som är mördande i NHL. Men nu är det snart 2 skulle jag vilja säga. Och trots som du säger att han var utan dem så länge så gick de som tåget ändå. Och det är bara att kolla på alltså han har gjort 64 poäng på 42 matcher med MacKinnon. Han skuggar ju Dreisaitl och McDavid om att leda poängligan totalt sett. Och i och med att kanske framförallt då att både Rantanen och Landskog var borta så blir det lite skevt att säga så här. Men ändå, han leder interna poängligan med 32 poäng. Han har gjort dubbelt så mycket poäng som tvåan i laget.
Ja, man kan ju hävda då att McDavid har varit lika dominerande i Edmonton några år. Eller ännu mer, men de har inte haft framgång då. Ingen i modern tid har burit ett topplag helt på egen hand på samma sätt som han har gjort den här hösten.
Ja. Ja, jag är beredd att skriva under på det. Och det är det som jag tycker är lite svårt här i Hart racet, vilka man ska nominera, när Draisaitl har varit så bra också. Alltså man, man kan ju prata om både Draisaitl och McDavid. Kanske inte bara McDavid och inte bara Draisaitl. Och samma sak i Boston med Pastrnak och Marchand. Jag tycker båda är lika värdiga ungefär att Hart nomineras. Men man, är man MVP, då är man ju den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Liksom.
Ja.
Så att den som nästan är närmast i det liksom kriterierna, så är väl Jack Eichel. Men nu, nu slirar ju Buffalo, så då liksom tappar han i racet också.
Ja, fast nu har de två raka igen, Buffalo. Så vi ska inte helt avskriva dem.
Jag vill nämna ett intressant citat som jag tyckte McKinnon sa till Forbes faktiskt, som jag ställer ekonomifrågor. Att du McKinnon, du har ju det mest prisvärda kontraktet i NHL. Du tjänar bara 6,3 miljoner dollar och kanske ligans MVP. Vilket superdeal. Och varför skrev du det så dåligt kontrakt då? Men det var ju för att han inte riktigt hade slagit igenom ändå. Men då frågade de, hur ska du göra sen då? Hur mycket pengar vill du ha när kontraktet väl går ut? Och då sa jag McKinnon förstås att det är svårt att säga, för vi vet ju inte vad lönetaket ligger på då och så vidare. Men att han är beredd att ta en lägre deal än vad han är värd. För att han är mån om att behålla laget slagkraftigt. Han kommer inte gå efter pengarna, utan han vill gärna stanna i Avalanche, och han säger redan nu att han är beredd att ta lägre summa än han är värd.
Ja, vad fint. Ja, Norris.
Ja, det tycker jag att det
är. Det är väldigt, väldigt svårt att komma runt John Carlsons höstsäsong.
Precis, vi har ju sagt han båda två nu i alla månader. Och det är ju, han är ju, jag menar, han håller nästan samma poängtempo fortfarande. Just nu skulle det bli 99 poäng och inte över 100 poäng som det har varit hela säsongen. Men ändå 99 poäng fortfarande är han on pace för. Just nu ligger han på 52 poäng på 43 matcher.
Ja.
Vilket ju är rena 80-talssiffror.
Ja, huvudkonkurrenterna är Roman Josi som vi nämnde, och Victor Hedman som vi också nämnde. Och bakom där så är, ja, vi har nämnt Cale Makar också. Han var lite skadad nu, men en rookie som spelar som en etablerad superstarback redan.
Ja.
Han går inte bort sig från en nominering helt och hållet.
Nej, det gör han faktiskt inte. Nej, så att det. Ja, men jag tycker det känns ändå ganska klart för mig vilka tre som det är nominerade. Och det är Hedman, Josi och så vinnaren då, John Carlson.
Ja.
Det är inget snabbt. Jag vill nämna bara en sak till om Carlson, för vi har pratat mycket om honom den här säsongen. De hade ett specialavsnitt i Tampa när vi pratade mycket om Carlson och hans offensiv och hans passningsspel och så vidare. Men jag tycker det är värt att nämna några siffror kring hans defensiv också, som inte får så mycket uppmärksamhet. Men man kan nämna det till exempel att han är den back i ligan som har flest blockerade passningar. Faktiskt. Ja. Så att han är ju otroligt skicklig med klubban. Liksom. Det är inte bara när han har pucken själv, utan även när han är utan puck på att täcka ytor och så vidare. Till exempel hans turnover rate, det är alltså en procentsats på hur ofta han tappar pucken eller liksom slår bort pucken, att den hamnar i motståndarens ägo när det är han som har pucken i hav. Den ligger på 11% av gångerna han har pucken, så slutar det med att motståndarna får den. Och det kanske låter mycket 11%, men det är det inte. Det är topp 10 i ligan, så han är väldigt pucksäker också. Han är otroligt skicklig på båda sidor av isen. Så att,
all round. Jaha, Vesina.
Ja, precis. Där, ja,
det är ju det. Nu är han, som du nämnde, skadad då. Men nog ligger din lyftkranarnas stjärna Darcy Kemper bra till här.
Ja, precis. Jag kommer ihåg att förra månaden så sa jag, då sa du Kemper och jag sa faktiskt Connor Hellebuck.
Ja, Hellebucken.
Hellebucken, va. Men jag är nog beredd att, om vi ser över hela halvtiden här nu, så är jag beredd att säga att Kemper har varit bäst. Fantastiska siffror har han ju. Och varit otroligt bra. Synd med skadan faktiskt. Men jag skulle ändå ge han det här priset nu. Alltså, han har ju bäst, både när det kommer till liksom vanlig räddningsprocent och de här ordinarie statistikkolumnerna, men även till exempel goal saved above average, som vi nördar gärna tittar på, ser ju väldigt, väldigt fint ut för Darcy Kemper. Så att, han måste ändå vara nummer ett. Connor Hellebuck har ju tappat lite nu, faktiskt. Jets har ju sladdat utanför slutspelen nu.
Ja.
Och Hellebucken har inte varit så bra på sista veckan bara. Så att, nej, därför så tappar han mitt omnämnande. Men nej, det finns några att välja på. Jag tycker, alltså,
Bishop,
ja precis, jag tycker. Där är också samma sak som med till exempel Draisaitl, McDavid och Marchand, Pastrnak. Att till exempel Bishop har ju en så otroligt bra backup. Det är ju faktiskt så att Anton Khudobin har bättre stats än vad Bishop har. Och samma sak med Halak i
Men de spelar lite mindre också.
Precis, de spelar mindre, så det är ju inte jämförbart på det viset. Men det, där är det verkligen systemet också som gynnar målakterna, tror jag.
Ja, ja. Samma med Billington. De har ju ett, även om inte han har en likadan backup, så är det ett grymt defensivt lag han spelar för. Alltså bra defensiv.
Exakt, precis. Så, ja. Ett utropstecken man kan nämna tycker jag är faktiskt, kommer nog inte vinna. Ja, Bobrovski verkligen. Det är, han har ju varit så otroligt bra. Liksom. Nej, men han har ju bara spelat 20 matcher hittills, men har ju tagit över första spaden och kan bli aktuell sett över hela säsongen. Det är ju oväntat nog. Tristan Jarry i Pittsburgh.
Ja, faktiskt. Mm. Honom har jag föreslagit en trade med i fantasy.
Bobrovski mot Jarry.
Ja, fast jag har lagt på några bra spelare också. Tre spelare skickar jag till Fredrik Pettersson om jag får... Jarry. Och Pettersson är ju borta liksom. Så det...
ja. Han har varit på lång semester.
Ja, men jag menar...
Ja, du menar han... så. Ja, precis. Han är borta. Han är ju som New Jersey Devils.
Ja, rent så han får Bobrovski, Carter och Adam Larsson för Tristan Jarry.
Ja, det var nej tack.
Va?
Det är, men Tristan Jarry, han känns väldigt bra.
Han har inte svarat än. Jag har just genomfört trade-förslaget. Vi får se vad han säger.
Ja, det blir spännande att se.
Jag behöver en Morris.
Ja, det är onekligen så. Ja, nej, men han är värd att nämna även redan nu tycker jag i Vesna-racet. Men Kemper nummer ett.
Om Markan.
Ja, Markström måste jag säga också.
Om han fortsätter likadant hela säsongen så... absolut.
Ja. Calder, där är det väl ingen riktig tvekan heller. Vi har redan nämnt hans namn.
Det är Cale Makar. Han kommer få det, hoppas jag. Det är inte så ofta backar får... Calder, men han är så exceptionellt bra.
Precis, han har redan sån otrolig pondus.
Ja.
Och jag har sagt det förut, men jag vill nämna det igen, att jag tycker att han är någon slags Nathan MacKinnon fast back. Han är liksom den här explosiviteten, den här beslutsamheten, det här spelsinnet, skridskoåkningen, fast han är back då. Så att, jag tycker han är otroligt sevärd och otroligt bra redan nu.
Så han är, Olofsson kan säkert få en nominering. Nu är som tyvärr är han ju borta då, men nog förtjänar han en nominering här.
Faktum är att han har blivit utsett till NHLs bästa rookie både i oktober och december nu.
Ja.
Så att på det viset så är han ju verkligen med och hotar där. Men det är synd med skadan då. Men han leder ju både mål och poängligan för rookies i ligan.
Det blir de två, Quinn Hughes, som får åka till Vegas, tror jag.
Det tror jag också. Jag har en liten outsider som man glömmer bort. Faktiskt, i och med att man aldrig sällan pratar om målvakter. Men Ilya Samsonov i Washington.
Han spelar för lite.
Han spelar för lite. Men hans siffror är bra och han sätter ju rekord och så vidare. Men det kommer nog inte räcka för att utmana den där topp trean.
Nej. Jaha, Jack Adams.
Ja, precis. Där har vi nog många olika förslag. Jag har hållit fast vid ett namn hela säsongen, men jag byter nu.
Ahoj. Vilket var det du har hållit fast vid då?
Jag har slagit fast Bruce Cassidy. Jag tycker att man ska liksom belöna en sån coach som varit så fantastiskt bra sedan han tog över och gjort jättebra den här säsongen också. Men det blir ju ofta coacher som lyfter oväntade lag till toppen som får det här priset. Men jag tycker Bruce Cassidy liksom har gjort sig förtjänt av en Jack Adams.
Jag tycker han är ett fint namn, men jag är ännu mer förtjust. Ja, jag är förtjust i många, men Rick Tocchet tycker jag får för lite uppmärksamhet.
Ja, det är ju hans spelsystem som är den stora anledningen till att allt ser så stabilt och tryggt ut i Arizona.
Mm.
Så det är jag beredd att hålla med om. Mike Sullivan tycker jag är värd att nämna nu med tanke på hur bra Pittsburgh gör det faktiskt. Från början utan Sidney Crosby och nu... Eller ja, från början utan Malkin och nu utan Crosby istället. Och dessutom utan Gensel nu resten av säsongen. Och ändå så ligger de...
Är Gensel borta resten av säsongen? Det har jag missat.
Ja, eller hur länge blir det? Jag tror att det kan vara så illa. Eller ja, det är 4 månader. 4 till 6 månader.
Ja.
Så att det kan bli hela säsongen. Men nej, där har också verkligen Mike Sullivan. Där har det visat sig att Rutherfords tålamod med honom har varit bra. För det var ju snack om att Sullivan skulle få sparken under fjolårssäsongen och efter fiaskot mot Islanders i slutspelet. Men istället fick han väl en förlängning på 4 år, tror jag, på sommaren. Men jag ska väl nämna den som jag har som etta just nu då.
Ja.
Ja, det är lite oväntat kanske. Men det är på samma spår som Bruce Cassidy, en som gör det väldigt bra. Kanske med väldigt bra förutsättningar också, men som jag tycker är värd att lyfta fram. Så att nu nämner jag faktiskt Todd Reardon.
Jaha. Ja. Ja. det kan man tycka. Jag tycker att han har ett självspelande piano. Där han inte behöver göra så mycket.
Nej, precis. Det är det som gör att jag tror att han kanske inte ens blir nominerad. Men jag tycker han får väldigt lite cred för Washington. Alltså, han var ju trots allt med under åren med Barry Trotz. Och han var inte bara assisterande coach, utan han var ju associate coach. Mm. Och Washington älskar honom så mycket då, så att trots att andra lag försökte snacka med honom för att locka över honom till ett huvudtränarjobb någon annanstans när han fortfarande var associate, så sa ju Washington nej, han kommer, om vi väl tappar Trotz så kommer vi ta in Reardon, för han är alldeles för bra för att bara låta gå. Och han verkar ju omtyckt bland spelarna, och en grej som jag gillar också som nörd, det är ju att han själv är en dundernörd. Han sitter ju och tittar på varenda byte efter varje match. Han har sett varenda byte den här säsongen i efterhand och strukturerar upp i, ja, de här, så här ser bytena ut efter ett powerplay, så här ser varje byte ut efter ett boxplay, så här ser varje byte ut efter ett powerbreak. Han drar slutsatser av allt, och han är extremt analytisk, och han påstår själv att det har gett mycket fördelar. Han lämnar ingenting åt slumpen, och samtidigt så är han inte bara, är han uppenbarligen inte helt gråbister som man kanske verkar vara när man är så nördig, men han är ju uppenbarligen liksom bra relation med spelarna också och får dem motiverade.
Ja, men jag håller inte med.
Nej.
Jag ger det till Tocket i år.
Ja, ja. Vi får se om Sheldon Keefe kan blanda sig i det här racet också när säsongen är över.
Det är klart. Mm. Ja, fast du vet, det är grundserien det gäller.
Ja.
Så skulle han ta Toronto till första titeln så 67, då blir han ju gud. Men han kanske inte vinner Jack Adams ändå.
Nej, precis. Men Craig Berube lyckades i alla fall få en nominering utifrån grundserien.
Så jo, men då hade han ju faktiskt tagit laget från sista plats till slutspel.
Ja, exakt. Så
att, det räckte ganska långt.
Det räckte ganska långt, ja. Ja, men det var väl de kategorierna vi kör. Vi skiter ju lite grann än så länge i Selke och sådär. Där vi vill ha ännu lite mer sample size.
Ja. Ja, hörru du, nu är vi väl i princip klara med,
ja,
med första avsnittet för decenniet.
Ja, precis. Jag tror vi sätter punkt där och nöjer oss för den här gången. Och så vet vi i alla fall att vi kommer tillbaka snabbare än vad vi gjorde.
Ja.
Nu är vi tillbaka nästa vecka.
Det är vi. Och då har New York Dolls krossat lyftkranarna.
Usch. Nu säger jag usch igen. Nu blir jag lika nervös som när du sa Toronto mot Tampa. Usch.
Ja. Ja,
vi får se hur det går för Sestjorkin då. Både för Rangers och för Dolls skull.
Ja. Mm. Ja, det blir spännande. Ja. Men du, ja, trevligt att få komma igång igen.
Ja, precis. Och tack alla ni som lyssnar på återhörande om en vecka helt enkelt.
Yes, hej hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.